When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, välkomna till Kamratpodden 4 meter. Jag sitter här med en lite småsnorig Anders Barring. Själv är jag lite jetlaggad, vill du säga. Kommer med nattåget nu.
Från vilken stad?
Från Malmö.
Jaha, vad har du gjort i Malmö?
Då var jag på Malmö universitet, som heter nu för tiden. Så fint.
Jaha.
Flott ska det vara. Mm. Som hade någon så här quiz/forskarsamtal som heter Fråga Malmö.
Och då ringer de dig och då kommer du.
Ja, men det är min kompis Magnus som jobbar där, som kanske hade en del med det att göra. Ja.
Märkte du av någonting av liksom de här nya spänningarna när du var i Malmö, eller var det lugnt? Var det lunch? Ja, men jag tänker på det här alltså,
med Hamas. Ja, det var väldigt lugnt. Jag skulle säga att runt centralstationen och universitetsområdet är det ju väldigt lite Hamas-vibbar.
Ja, det är mer på Möllan då. Som det är.
Men det är klart att det går ju folk kanske med någon typ av bakgrund från Mellanöstern på Malmö universitet. Ja. Men det känns inte som att de gick och viftade med Palestina-flaggor just där.
Nej, men nej. Det har ju varit en del jidder.
Vad står du i konflikten?
Ja, bra fråga. Bra fråga. Jag tycker det är väldigt... Alltså den har ju skurit djupa liksom sår i ens sociala nätverk av folk som antingen är väldigt arga på Israel eller väldigt arga på Palestina.
Jag vet inte vilka jag är arga på.
Hamas.
Nej, de som är arga på antingen Israel eller Palestina.
Ja.
För att det här med min gamla käpphäst, liksom, att man måste se den här konflikten som att det är liksom en konflikt där båda sidorna är i princip lika dumma i huvudet.
Men okej, jag håller med dig. Mm. Men det du säger nu gör att båda de här sidorna kommer att blocka dig på sociala medier, för så arga är de.
Ja, men
både de som är väldigt pro-palestinska och de som är väldigt pro-israeliska.
Ser ut som jag bryr mig?
Men vi pratade innan här om liksom vad som krävs för att man ska lyckas konstnärligt, och liksom att det måste ha två krafter som samverkar. Så sa jag liksom att om man är en väldigt så här socialt smidig person, så måste man ändå i det läget våga kanske vara obekväm eller säga farliga saker ibland. Och igår fick jag en sån magkänsla. Men jag läste en tweet angående den här konflikten. Och där jag liksom, när jag hade läst den, så var jag tvungen att bara blockera så många impulser.
Du ville svara, men du gjorde inte det till slut, eller?
Jo, jag svarade. Ah, men jag svarade korrekt utifrån, liksom, man kan förvänta sig att en sparring reagerar på det här sättet, men det kom helt andra. Jag kan säga vad jag skrev.
Du fick tänka så här, vad skulle nu den här internationellt firade författaren av familjen Knyckerts franchisen, vad skulle han ha skrivit?
Ja, men typ, vad skulle Astrid Lindgren ha skrivit? Så, det tänker jag alltid, vad skulle Astrid Lindgren ha skrivit? För hon är helt, hon kan inte göra fel. Liksom.
Jag skulle tänkt så här, vad hade Sven Stolpe skrivit?
Erik Dahlin heter han som har skrivit. Han är en av de här i Sverigedemokraternas kanal Samtiden. Så här, en av Dick Erikssons små fluffers, kan man säga. Erik Dahlin har skrivit. Han skrev en tweet igår som heter den stod så här: byt ut Gazas befolkning mot svenskar, och på 10 år kommer det vara Mellanösterns mest välfungerande region tillsammans med Israel. Alla vet innerst inne att det är folket i Gaza som är problemet, inte otur eller vad Israel utsätter dem för. Ändå fortsätter daltandet. Det är hård.
Ja, verkligen.
Ja, jag skrev ju, min svar var ju så här typ att jag tror att du har, nu har du nu, i den här, under den här väldigt känsliga konflikten så lyckas du lägga, nej för att, jag ska se vad jag skrev, vänta, så här skrev jag. Ja, du ger in i debatten genom att helt ogenerat lägga den rassigaste kommentaren sedan Nürnberg 35. Väx upp, tygla dig och skaffa en hobby, skrev jag.
Ja.
Alltså det känner jag så här, så var det klart.
Ja.
Samtidigt så tycker jag liksom att det han skriver är liksom någon slags stand-up-premiss. Eller hur? Det hade man ju velat börja riffa på. Så här. Hur skulle det vara om man bytte ut 2 miljoner palestinier mot 2 miljoner svenskar och utsatte dem för det här? Vad skulle hända? Liksom?
Ja, det skulle bli ett jävla köande.
Det skulle bli väldigt köande och bildande av små föreningar. Men sen tänker jag också, är det
snabbt skulle det ju, ja, det skulle hamburgarna bli väldigt, väldigt bra.
Men skulle det bli Benidorm? Var det? Ja. Det är inte Benidorm ungefär gasaremsan med svenskar.
Jo. Nej, men det där är en kul premiss. Men frågan är, kan man börja riffa på det här utan att själv liksom bli någon slags rasse?
Det går ju inte. Nej. Det går ju inte. Men mina första tankar gick ju inte till att bli förbannad på Erik, utan hur skulle det vara? Hur skulle det? Ja. Det skulle säkert inte bli lättare för Israel, det tror jag inte.
Det skulle bli lättare på det sättet att svenskarna inte har liksom ett grundmurat hat mot Israel.
Nej, precis. Men det skulle byggas.
Men vad är premissen då? Är det liksom att Gaza är lika liksom avskärmat från Israel som det är idag, även om det skulle bo svenska där, så tror jag att svenskarna skulle koka ganska snabbt på att vi måste få in lite förnödenheter. Vi måste liksom kunna flyga in och ut ur Gaza.
Ja, precis. Du måste på något sätt modellera om hela regionen. Alltså att även om det här, om den här hans tankeexperiment, för han säger, sen blir han ju väldigt angripen och säger så här, det var bara ett tankeexperiment. Men vi måste ju ändå, då måste vi ponera att det är svenskar, men och hela Egypten bebos också av svenskar. Jordanien, Syrien, Iran, Irak, Libanon, svenska, norrmän, finnar, danskar, alla.
Den är liksom inte tänkt på.
Nej, den är inte tänkt på. Och att vi är
en dumma jävla.
Nej, exakt.
Men gas eller gashult som det heter. Om svenskarna har bott där.
Ja, det var en massa göteborgare som går runt och fjärtar, va? Lilla gasaremsan.
Det smattrar.
Ja, man märker att det är ganska dålig stand-up av det, men det var ändå en impuls jag var tvungen att kväva.
Det var ändå dit tankarna ledde. Liksom.
Ja. Men så skulle inte Astrid Lindgren ha gjort.
Jag tänkte på det här, liksom, när det var Charlie Hebdo och Bataclan, då var det ju ganska lätt att ha en fransk flagga på sin Facebook-profil. Ja? Men jag tycker inte att jag skulle kunna ha, jag kan inte ha en palestinsk flagga eller en israelsk flagga nu. Nej. För att det sänder liksom signalen att det är liksom den ena sidan som är ond och den andra är god. Ja. Och så är enkelt, det vet ju de flesta, förutom då de här töntiga höger- och vänsterspökena som bara håller på och gidrar, så vet ju de flesta på forskarna vet ju det. Att det här är en väldigt, väldigt segdragen och komplicerad konflikt. Och det är liksom decennier och generationer av felslut och dumma beslut som har lett fram till den situationen vi är i idag.
Och det här kommer tillbaka till en gammal käpphäst för mig, att i sådana här lägen så ska folk som har åsikter bara hålla käften. Utan man måste skicka fram folk som kan saker om det. Alltså, för åsikt, det är bara åsikter. Och liksom frustrationer över andra saker som kanaliseras genom åsikter. Jag läste en annan, en ganska god vän till oss båda som igår skrev på Twitter att, eller han retweetade en grej som var att det är en amerikansk högerjävel som tycker att det är orättvist att göra en jämförelse mellan Hamas och nazisterna. Har du läst den? Eller?
Nej.
Han tycker att det är orättvist att göra en jämförelse med Hamas och nazisterna. Därför att nazisterna skämdes åtminstone för att de mördade judar. Det gör ju inte mamma. Ja. Och sen så delade våran vän det här.
Ja.
En var övrigt ganska balanserad och en kanske något aspergiansk person delade det. Och jag bara, då tyckte jag så här, men vad fan.
Gick topplocket igen?
Ja, det gick topplocket. Ja. Men jag avföljde bara.
Ja, det är bra.
Stilla.
Men du mutade inte, du avföljde.
Avföljde.
Och är du Patreon till den här podden så kommer du få reda på vem det är på Patreon.
Ja, det kommer du. Det kommer du.
Är det så?
Ja.
Ja. Fan vad coolt. Nu har vi en lite så här, men kanske mer så vi ska jobba istället för att liksom hålla på och riffa på folks namn. Att vi så här, ja, nu ska vi avslöja vem vi hatar mest av allt i stand-up Sverige. Och nu ska Anders berätta om liksom, vilken som var den största fittan på Dramatiska institutet på sent 90-talet. Det är sådana grejer. Alltså, det är det som är vårt Patreon-exklusiva material.
Fan, du sa, vem var den största fittan på Dramatiska institutet i slutet på 90-talet?
Alltså, du säger inte nu.
Nej, men jag har inte tänkt på någon
timer. Fitta kan vara en man också.
Ja, jag fattar bilden. Jag är inte dum i huvudet. Nej. Jag förstår precis vad du menar.
Ja.
Men vem fan var det? Det kommer du också få reda på om du blir Patreon till den här podden. Jag kommer inte lägga två fingrar emellan.
Fan vad vi teasar.
Patreon.com/4meter om du är intresserad av de här grejerna.
Precis, och med det så rullar vi i vignett, va?
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
När vi ändå är inne på pluggis rundus. Mm. Så,
är det latin för pluggrunda?
Jag vet inte. Men vi har lite sån här spännande Oslipp att prata om framför oss.
Ja, jag såg det.
Ja, den 18 oktober i Malmö är Oslipp att prata om dödssynderna.
Mm.
Med Nisse Hallberg bland annat och lite andra roliga. Och Tina Bergerius tror jag. Och med flera. Och sen den 26 oktober i Stockholm med Ankan Johansson, Josefin Johansson, Ola Aurell med flera. Också Oslipp att prata om dödssynderna.
Och vilken dödssynd?
Alltså det
är alla dödssynder.
Ja, men Högmod kommer att nämnas kan jag säga.
Mm. Är det, men varför nämnde du just den?
Ja, jag vet att någon kommer att skriva om det. En icke namngiven komiker.
Jag känner mig träffad.
Precis, hur är det? Men jag ska bara runda av. Mm. Biljetter här finns på oslipat.com. Mm. Där finns en massa andra biljetter såklart. Så gå in där. Men du, hur är det med högmodet då?
Och det är nog, jag pratade ju förra veckan om min, när jag tappade humöret.
Mm.
Jag tror högmodet är en viktig del i det där. Jag går ju runt och tänker att jag är en sån jävla king.
Mm.
Ja, hela tiden. Jag, och när så fort någon petar ner mig från den där egenuppbyggda piedestalen så blir jag galen.
Ja, men det är det kanske som då gör att ilskan väller fram då.
Ja, faktum är att jag har varit så här på väg att jag ska börja gå i terapi.
Mm.
För att jag känner fortfarande hur, och just så här när man hamnar i det som vi pratade om före vignetten med att någon är dum i huvudet på sociala medier runt och är onyanserad när det gäller Israel och Palestina, så då blir jag också galen.
Men det där med att liksom fäktas på sociala medier och sådär, det är ju en energikyv får man väl säga, va?
Ja, jag måste sluta med det.
Ja. Men det, jag tycker att jag har blivit bättre på det. För 5-7 år sedan, då kunde jag nog skriva lite på Facebook och så här, ge mig in i diskussioner och så med folk.
Mm.
Men jag har i princip slutat med det faktiskt. Mm.
Ja, men det där går i skov för olika människor. För jag vet folk som aldrig har gjort det förut som gör det hela tiden nu. Det
är, okay.
Jag tror man drabbas av viruset på något sätt. Precis, också säga att man har påbörjat ett projekt som man måste dra i hamn. Liksom att man måste bli klar med det man håller på med.
Ja. Men har det någonting att göra vilken fas man är i livet och hur man mår som människa i övrigt, eller är det liksom helt random tror du?
Det tror jag inte har någonting med det att göra alls överhuvudtaget, utan det är helt random. Nej, jag skojar, det är klart att det har med det att göra.
Ja. Så. Men ska vi prata lite om det då?
Jag är på uppgång. Jag har sett problemet och jag angriper det. Jag såg faktiskt igår på morgon-tv, som är Sveriges Televisions morgonstudio.
Mm.
Alltså, vad heter Nyhetsmorgon? Nej, morgon.
Vilka är favoritankarna? Är det Karin och Tedde?
Nej, det är ju Alexander Letic och den andra. Den är homot och heterot.
Okej. Okay. Och vilken med den andra?
Vad fan heter han då? De är så jävla bra.
Mm.
Och sen Pia Herrera. I vilken kontext som helst. Ja. Pia Herrera, årets julvärd.
Okej. Okay.
Tycker jag.
Oj, wow. Ja.
Pia Herrera, alltså hon kan ju... kan ju ta allt.
Ja, ta på, både på volley och halvvolley och
alltså,
på liggande
boll. Fattar du om du börjar på, skulle så vänja in ditt barn på dagis och det är Pia Herrera som är förskollärare.
Ja.
Vad trygg man skulle känna sig.
Ja, verkligen. Ja.
Alltså, nej, hon är
vad fan. Tror du skulle kosta att boka Pia Herrera som förskolepedagog under en inskolning?
Ja, men då måste man, jag vet
inte. Och så lösa henne från hennes SVT-kontrakt först.
Ja, men det är lätt. Hon lasas ut och sen så får hon gå på en vanlig barnskötare, outbildad barnskötartaxa av 23 000 i månaden.
Mm.
Jag menar, vi snackar ju barnomsorg. Det kostar, får inte kosta.
Mm. Men hur får man henne att nappa då?
Alltså en friskola skulle du kunna plocka in henne för en 66 i månaden.
Ja.
Plus en bra bil och liksom... andra förmåner. Ja.
Men du kollar på morgon-tv i alla fall.
Ja, och då var Pia Herrera just som. Mm. Apropå att lägga sociala medier åt sidan så intervjuade hon. Det var otroligt så här förutsägbar och enkel. En nästan obegriplig intervju. Hon intervjuade en brittisk lyckoforskare som har skrivit en... vad hette han? Rajiv någonting. Han var väl ursprungligen pakistanier men nu extremt brittisk läkare och bestsellerförfattare, skrivit flera böcker. Mm. Känner du till?
Det ringer en klocka.
Ja, men han skrev en bok om lycka.
Mm.
Och det var så enkelt. Liksom. Det handlade egentligen bara om att uppskatta nuet och att lägga sociala medier och jobbet åt sidan. Och att det finns saker som folk brukar säga på sin dödsbädd att de ångrar. Till exempel att de inte spenderade mer tid med sin familj.
Mm.
Att de inte brydde sig om det som är här och nu utan hela tiden var någon annanstans.
Och det här blir han dollarmiljonär på?
Ja, det blir han ju dollarmiljonär på. Mm. Och han hade själv då när han hade upptäckt det här att när han försökte korrigera de bitarna i sitt liv blivit mycket lyckligare.
Mm.
Man har sagt också att hälsan, folk som är lyckliga har bättre hälsa.
Mm. Men sen är det frågan om vad som är vad.
Ja, exakt. Det var inne på. Vad är hönan och ägget? Mm. Liksom. Och
det kan ju vara så att om man är också ekonomiskt så väl situerad så att man inte slipper, alltså man slipper stressa över ekonomin och har ett bra jobb där man sitter och liksom tänker ut idéer eller så.
Ja.
Ett white collar jobb helt enkelt.
Ja.
Då den minskade stressen och liksom det socioekonomiska att du äter bättre och att du har råd och tid att faktiskt ta en löprunda gör ju kanske då att du också blir lyckligare.
Ja, precis. Men han pratade ju också om att ekonomiskt välstånd har ingenting med lycka att göra.
Men vissa hävdar ju att vi har det.
Ja, men pratar man inte om upp till en viss gräns?
Jo, och den gränsen är väl kanske så här typ 70 000 kronor.
Ja, ganska mycket.
Ja.
Ändå.
Men frågan är om det är 70 brutto.
Nej, det måste vara brutto.
70 brutto.
70 netto, det är 120.
Ja. Men 70 brutto, men det är ju, ja, det är ju en del, men det är ju inte så här, det är inte så här fruktansvärda
saker. Petters nya rap, 70 brutto.
70 brutti bror. 70 brutto bror glider ner för Hornsgatan. Ja, fy fan vad dåligt.
Pissdåligt, men jag skulle också vilja prova om jag kommer att göra det.
Så här, men det var också som är dåligt, Petter. Hoppas han inte lyssnar på det.
Men man såg att den här snubben, dels hade de plockat in honom på så här jävla asdålig tid, så här typ 6.20 fick han sitta där. Ja.
Men lyckoforskare, det är inget problem för den.
Nej, han var ju så lycklig. Well, you know, Pia. Well, you know, Pia. When I was bla bla bla.
Det där är också ett framgångskoncept. Man lär sig namnet på intervjuaren.
Pia Herreras.
Ja, och så säger man namnet. För det är också, apropå, jag gjorde ett avsnitt om omtyckthet. Som är ju inte samma sak som lycka, men det finns ju liksom korrelationer.
Oj, vad det går hand i hand.
Ja, och då är ju att liksom att bara en sån enkel grej som att lära sig någons namn och säga det namnet gör att man blir mer omtyckt. För att man känner, okej, han ser mig, han bekräftar mig, eller hon. Så det var ju så här, det har han ju säkert snappat upp. Den socialt kompetente jäveln.
Ja, han har ju suttit där i kafferummet utanför.
Men var han där i egen hög person?
Ja.
Wow.
Han var där. Han hade suttit i kafferummet och liksom tillsammans och med någon nationell så här, säkerhetsanalytiker från försvarets någonting, bla bla bla, som sitter och bara rabblar sina siffror och bara, her name is Pia. Pia.
Det jävla gäng där. Alltså jag var ju när inför finalen på spåret förra året så var jag med morgon-tv. Mm. Inte med Pia Herrera då, utan då var det med Karin och Ted.
Mm.
Men då var det också
Ted Kingy.
Men apropå omtyckt.
Om det skulle hända någonting, då är det Ted som ska.
Ja, men alltså Karin har ju liksom en aura av riktig nyhetsräv liksom, första ankare liksom. Alltså
Karin Magnusson.
Rapp liksom, skärpt, kompetent, kanske lite tuff liksom. Mm. Men Ted är ju liksom hennes så här, mjuka lillebror liksom. Han är ju liksom en flaffern. Han ser ju till att folk mår bra. Liksom.
Ja.
Han är ju superkompetent också. Ja. Men det är liksom den rollfördelningen känns som de har. På sätt. Men då var det ju liksom så här. Ja, men då var det någon marknadschef för TikTok Norden som skulle liksom svara för liksom vad TikTok hade med kinesiska staten att göra. Och så var det då någon utrikespolitisk korre eller någon, så här, någon analytiker. Och så var det jag som skulle sitta och prata om på spåret. Så det var en jäkla blandning där.
Mm. Det är roligt i det där kafferummet. Jag också
god
suttit
frukost.
Där. Ja, några äter. När jag var där, då var dels Kranskullan och Kranskillen, eller vad den heter.
Kransmasen.
För Vasaloppet var där. Ja. Och sen så Daniel Suhonen. Han var vant framme vid frukostbuffén. Ja, tjena, vad ska du prata om?
Men gjorde Daniel Suhonen en, vad heter det, wilmrade han?
Vad betyder det?
Alltså, att wilmra en loge innebär att man tar allt. Alltså baserat på Wilmer X. För de har tydligen rykt om att de alltid tar allting i logen. De tar öl, vin, chips, godis, mackor.
Men han känns som en klassisk sosse som säger det här ingår, det här är gratis, det här ska jag ha.
Ja, det här ingår i välfärden.
Nej, men det var ju tidigt också, svintidigt, så han var ju där liksom och gick runt och plockade. Och...
Men det är inte bara ost och skinka, de har väl typ ägg och sånt, har de inte det?
De har en bra frukostbuffé. Ja. Det är väl som en skandik, en sämre skandik frukost, ska jag säga.
Men det är,
så och så har man väldigt trevliga frukostvärdinnor. En äldre kvinna som sprider trygghet. Liksom. Mm.
Kan man på något sätt så här, se till att boka in sig morgon-tv tillräckligt ofta så man slipper liksom, gå på hotellfrukostar?
Men det finns väl de. Joakim Pasaki har väl ätit mer frukost där.
Ja, precis. Äter du frukost hemma, älskling? Nej, jag äter på SVT idag. Är du med då? Nej. Nej, men då, jag har ju... alltså då, jag har ju fått passerkort nu, så jag går ner och tar en frukost bara. Alltså fram till sändningen så kommer det säkert hända någonting, så att det är lika bra jag är där.
Ja, men så kan det ju vara. Han lär ju vakna och kolla för det som taxi på gatan, då ska han ta den.
Ja.
Och då är det till SVT Morgonstudion.
Mm, just det.
Mm. Men han sa för att framgång, eller ekonomisk framgång behöver inte vara samma sak som lycka. Det handlar om att liksom lägga, försöka se, alltså, så här, gå ut en höstdag och bara njuta av det. Att inte oroa sig jävla mycket för pengar och karriär och sånt.
Men när du hörde honom, kände du så här att men fan, kom inte med de här flosklerna? Nej. Eller kände du så här, fan, jag ska inte göra det?
För jag har oroat mig rätt mycket för sådana världsliga ting sista tiden, så här, fan vad det minskar på kontot, det var länge sedan jag drog in ett stort jobb, bla bla bla, samtidigt som tiden går och barnen blir äldre och flyttar ut och du vet så här, egentligen så har jag ägnat 75% åt min oroskapacitet för sådana saker ända sedan typ 1999.
Oj då.
Eller sedan 2000 kanske. Så att, jag tyckte för mig gick det rakt in i hjärtat liksom.
Vem ska se mig? Vem ska älska mig?
Ja, men det... Ja, men,
hallå, här står jag.
Ja, nej, men snarare så här, alla runt omkring mig. Ska du inte se mig och älska mig? Jag bara, vänta, jag måste bara kolla mitt konto.
Precis.
Men då tänkte jag på, för att Handelshögskolan har inrättat en professur i lycka.
Mikael Dahlén.
Mm. Och dagen innan jag sett en intervju med Mikael Dahlén, han såg ut som typ att han hade klätt ut sig till Jonas Åkerlund. Skulle gå på Halloween-party och klätt ut sig till Jonas Åkerlund. Och så sa han så här, jag sover bara 2 timmar varje natt.
Ja.
Oj, det är helt snurrigt här uppe.
Jag har sett det där klippet. Men det är också så här motstridiga grejer, för att han vill sova så lite för att han ska vara produktiv då.
Ja, för det är lycka för honom.
Ja, alltså att produktivitet är lika med lycka.
Mm. Mm.
Men det är ju en sån konstig idé om lycka.
Det känns
alltså
som att
lycka för de flesta är ju så här, men vad skönt, nu får jag sova ut. Och sen har jag lagom mycket jobb, och sen har jag lagom mycket fest och lagom mycket så här umgänge med kompisar och eventuellt familj om man har det och så där. Och, ja, men någon slags jordad vardag på något sätt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fyra meter.
Men det känns inte lite som att Micke Dahlén, nu kan jag väl lite om honom, förutom att jag har svårt för så här professorer på Handelshögskolan som har nagellack och långt hår, alternativt helt helrakade och glansiga. Alltså de ska ju se ut, jag tycker att en professor på Handelshögskolan ska se ut som nyligen avlidna Olle Westberg. Där har en professor.
Du har, liksom, du har inte fastnat i hur Handelshögskolan, professorerna såg ut på 70-talet.
Jo, men varför kan inte sak vara så? Ja.
Men Lars Strandegård, rektor för Handelshögskolan, vet du hur han ser ut?
Ja, han ser ut som en som det jag beskrev.
Ja. Men han har ju då, han är rakad. Ja. Han har en vanlig frisyr och liksom ganska trevliga glasögon i en ljus båge. Sådär. Någon ljusbrun så. Och sen oklanderlig klädsel.
Mm.
Ja, det där, han är ju en fin representant för Sverige.
Ja, men han är ju, honom gillar man ju på många sätt.
Ja, det gör man ju. För alltså, att han representerar någonting annat än bara mammon.
Ja, han är ju, verkar ju, jag tror att de jobbar hårt på att få bli av med honom nu. För att han är så jävla mycket sossig liksom.
Ja, fast jag tror att han gör ganska mycket bra för Handels också.
Det
faktiskt
tror jag också. Till exempel inrättar en professor i lycka. Och plockar in liksom Lord Voldemort själv på den. Eller kan inte du berätta lite för mig om Mikael Dahlén är otroligt fascinerande
person. Men jag tänker
person.
Att han är inte så här, jag tänker att han är liksom, han är inte Lord Voldemort, han är liksom mer Dobby.
Ja, är han det?
Ja, nej, fast inte Dobby.
Dobby är Voldemorts liksom temperatur.
Ja, men alltså, men Mikael
Dahlén... Vet du vem som är Lord Voldemort förresten?
Nej.
Det är ju tennisspelaren Rafael Nadal. Satan, han ser ut som Voldemort alltså.
Är det så?
Ja, jag såg den här serien som heter Breakpoint. Mm. Då är det så olika unga tennisspelare som försöker komma upp och sen så här, and then he's gonna face Rafael Nadal. Rafa is coming to the court. Det är helt enkelt så här, då kommer Voldemort. Ja. Liksom. Ah, skitsamma. Berätta om Mikael.
Nej, men det är det jag vet om Mikael. Jag har träffat honom. Pratat om lycka.
Du kan tänka mig.
I en podd som heter
Ja, den ska jag lyssna på.
Men gör det. Och jag kan inte säga att det var väldigt länge sedan. Det var det säkert 5 år sedan. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Men jag tror att han sa väl ungefär samma floskler som den här britten. Men... Nej, men han är ju då... han är ju så här en snabb kille liksom.
Mm.
Som... verkar gå ganska mycket på impulser och gör, alltså det känns som att han gör ganska mycket grejer så här, efter lust.
Mm.
Han har till exempel, han gjorde någon grej på Dramaten, någon slags föreläsning slash komiskt föredrag och alltså så här, lite mer iscensätter liksom, sin forskning och så här, ganska experimentellt. Sen vet jag att han är också springer. Han är någon slags ansikte för ett löparmärke som gamla längdhopparen, tror jag Mattias Sunneborn också står bakom. Mm. Det heter typ IMR Track Club eller något sånt där. Som är, ja, men som har tights och shorts och linnen och sådär.
Mm.
För folk som älskar löpning mer än livet självt. Så han springer ganska mycket, tror jag.
Han har ju den utstrålningen.
Ja, alltså det är så smal kropp liksom. Mm.
Men han har faktiskt också, ursäkta utstrålningen, det var någon som släckte lampan. Han föll död ner.
Ja, men han har ju det här liksom lite långsmala ansiktet med lite sådär ja, men lite så här droopy utseende. Om du kommer ihåg hunden Droopy.
Men jag fattar ändå.
Ja.
För jag tänker, han måste se ut som Mikael
Dahlén. Ja, men så lite blodhundsutseende sådär.
Ja, just det, lite häng. Det är bra att gravitationen jobbar på.
Ja, precis. Blutet. Även om han liksom så här, ser tajt ut i kroppen. Sådär. Mm. Och så har han liksom långt hår och sen har han väl ofta svart nagellack och sådär.
Mm.
Men han är så här popprofessor. De första som kom, det var ju Kjella Nordström.
Och sen jag tänkte, Kjella Nordström, jag tänkte på när jag sa att Skalle, för han var ju också så poppig med ringar och också Handels.
Och sen hade han ju en liten kompis som hette Jonas Ridderstråle, tror jag. Okay, som också var rakad. Alltså Kjella Nordström ser väl liksom ut som en modern inkarnation av Michel Foucault ungefär.
Okej.
Okay. Men det finns ju det här utseendet, helt raka, ganska karaktäristiska glasögon som arkitekten Eiro Koivisto också.
Ja.
Från Klasen Koivisto Rune.
Ja.
Jag tror att Eiro Koivisto som är en sån här otroligt rakad, otroligt karaktäristiska glasögon.
Gud vilken paketering det är. Klasen Koivisto Rune. Ja. Herregud vilket jävla varumärke alltså. Ja. Och just det där liksom, det Koivisto gör att allt blir finskt. Och det är ju bra design.
Ja.
Och sen så de här glasögonen. Och liksom, det är sån satans paketering.
Ja.
Men det är det som man kanske är lite ute efter när det gäller både han Kjella Nordström och Mikael Dahlén. Att de är så paketerade.
Mm. Jo, men det är väl
Ulrika,
något...
Tänk om han såg ut som Ulrika Knutsson.
Vad heter Mikael Dahlén?
Ja, men det var som han är också morgon-tv. Han... Linus Fremin som är på måndag tips om tv-serier som alltid
så han har som lånat, du älskar.
Älskar. Han har ju typ så här lånat alla sina kläder av Rebecca Tarschys.
Ska vi säga den gamla konstarkitekturrecensenten i Svenska Dagbladet.
Exakt. Ja. Still going strong kan jag säga.
Ah, okay.
Ingen pensionär men jävla vad hon är aktiv. Ah.
Och Rebecca Tarschys har i sin tur lånat kläder av Ebbot Lundberg.
Det är så konstigt så här. Ormgrop. De har en klädpool. Rebecca Tarschys, Ebbot och Linus Fremin.
Det är en lunch man har väl att gå på.
Ja, det var varit trevlig.
Ja, verkligen. Ja. Men du
är...
Men...
Du vet att Linus är son till AIKs materialare.
Okej.
Okay. Så att det är mycket så här, varje gång som AIK lägger upp något så är det så här, Linus Fremin har
gillat. Wow. Men Linus Fremin alltså så här, och hockey, det finns, jag tror inte det finns två grejer som ligger längre ifrån varandra.
Fotboll dock.
Jaha, ja, sport. Linus Fremin och sport.
Ja.
För han framstår ju som den här flamboyanta kulturintresserade.
Ja. Men hans farsa är materialare i AIK fotboll.
Wow.
Så det är, om man kollar Linus Fremins farsas Instagram så är det så här med sonen på spa.
Okay.
Då ligger Linus och trycker i en så här bubbelpool och tittar upp. Och farsan har en bärs.
Fan vad nice.
De är jävligt gulliga mot varandra.
Men det låter som att man har en fin relation i alla fall.
Men ska vi gå tillbaka till Mikael Dahlén? Jag tycker inte vi har ringat in honom. Jag vill veta mer om Mikael Dahlén. Jag har ingen baktanke.
Men du sätter mig på pottkanten lite grann. Jag har ju inte, liksom, jag har inte en förberedare. Nej, men han är ju väldigt sympatiskt intryck. Han är så här lätt att ha att göra med. Så. Mm. Jag kan tänka mig att folk liksom betraktar honom som lite flyktig. Ja, att han liksom så här är en professor. Jag menar, är en riktig professor liksom.
Exakt, det känns jag tror det är det som jag har som är svårt, det akademiska får stå så långt bakom för hans utstrålning eller hans liksom persona.
Ja. Men jag är liksom han läser säkert väldigt mycket om just det här med tillfredsställelse och lycka och så här, vad det är som skapar det, och så han liksom, han är rätt välgrundad i vad olika undersökningar säger. Det är jag alldeles övertygad om. Mm. Men, ja, men jag tänker också, det är fint att det finns sådana akademiker också, tycker jag. Så att det inte bara är de här snustorra. Och då, akademiker är ju inte snustorra nu för tiden, utan det finns ju alla sorter. Men att även de här lite så här uttrycksfulla och mediala och poppiga personerna får vara
absolut
forskare och akademiker.
Jag känner bara, fast det kanske har att göra med att jag har en någon slags akademikerförakt, inte förakt, men bildningskomplex. Men att han utstrålar så mycket tvärsäkerhet. Mm. Och jag känner att om det är något som är livsfarligt så är det just tvärsäkerhet. Alltså jag har ett svar på en fråga. Mm. Utan att något som skulle premieras är liksom den stora ambivalensen. Mm. Eller just det här att inte kunna svara på en fråga. Att säga helt fel, återkomma och korrigera sig för jag kom på en grej. Mm. Allt det där, det saknar både väldigt många offentliga akademiker och folk som är experter i olika frågor. Och Mikael Dahlén har också liksom en aura som är så stark, svår att liksom rå på, därför att han kommer som någonting nytt. Han kommer lite som en lite såhär Natthiko Lindblad, han som dog av ALS, liksom som Natthiko utan djupare insikt egentligen, liksom att han har bara den här liksom sköna Carlos Castaneda auran liksom, vilket känns så jävla oandligt på något sätt. Ja. Jag vet inte, jag är väldigt, väldigt, men jag bara såhär, det är något med en magkänsla som gör att det där är en farlig person.
Okej, ska vi utföra en varning?
Jag vill ha tillbaka akademiker och offentliga personer mer i stil med Gösta Knutsson. Du nämnde Sven Stolpe i början. Han var ju för sig djupt religiös, men det känns som att han var inte heller någon tvivlare.
Nej, men han var ju extremt bestämd ju.
Oerhört bestämd.
Ja. Huruvida Gösta Knutsson var bestämd eller inte, det kan jag inte riktigt säga. Men han den akademiska delen av så där, tänker jag att han blev ju mer radioman och författare så där, tänker jag. Eller hur?
Ja. Men jag kan tänka mig att det till exempel att det saknas personer som är inte tvärsäkra, som inte vet. Och att där ligger till exempel en av Jonathan Unges stora framgångsrecept, liksom, att han uttrycker så här, jag har faktiskt ingen koll på det här. Nej. Fast egentligen så har han ju Björn koll.
Just det. Men jag upplever en annan grej med akademiker, det är ju att de många är väldigt så här, vill väldigt lite uttala sig om saker som inte ligger precis in i deras fält. Mm. Alltså, okej, okay. Nej, men nu ställer du en fråga om postgången i Sverige liksom 1867. Jag forskar ju främst om svensk postväsende 1910 till 1980.
Okay.
Så att jag kan tyvärr inte säga så mycket om det. Men du kan fråga någon annan, du kan fråga Lena Persson Rabitsiemi om det. Hon, henne ska du prata om det. Ja, men nu pratar jag med dig. Så att
kan men inte det om du är ett angränsande där han kommer dela korridor med en expert, men om det är ett helt annat område så kan du få. En annan gång när jag var med i nyheterna, det var på Aktuellt när jag skulle prata om Roald Dahl, då möttes alla som skulle vara med i vakten, och så fick vi gemensamt lomma iväg genom de långa ändlösa korridorerna till studion, och då gick jag bredvid en nationalekonom som heter Claes Eklund, och de skulle prata om räntan.
Sigge Eklunds pappa.
Ja, exakt. Och då frågade han sig, vad ska ni prata om då? Ja, vi ska prata om Roald Dahl. Och vad får man ändra i tidigare verk? Och då började han så här, förklara för oss hur det ligger till.
Ja.
genom att dra exemplet Pippi Långstrump och N-ordet. Ja. Då känner man så här, men nu är du är jättebra på nationalekonomi. Men det här skulle han ju då mer liksom lägga an en sån attityd som du nämnde. Att jaha, intressant, det har jag ingen aning om. För det hade han inte. Utan han hade gubbgissade ju liksom.
Ja, men det finns ju, båda sjukorna finns ju. Den ena sjukan är ju liksom att man är en auktoritet på ett område. Och sen så tror man att man är en auktoritet på andra fält också. Mm. Att man är liksom en forskare i forngrekiska, så tänker man att man kan skriva något initierat om stadsbilden i Uppsala. Mm. Men det är klart man får göra det, men det är inte så att du kan någonting om det.
Man vet ju hur man går tillväga för att skriva något.
Ja, exakt. Liksom. Det är någonting med att så här, är du en lysande stilist så tänker du att ja, men då har jag nog liksom smarta tankar också. Mm. Men jag tror att bara för att du kan skriva och uttrycka det väl innebär inte att du kan tänka bra, nödvändigtvis.
Nej, det
är ett vändiagram där de hänger ihop. Mm. Men det finns också exempel på folk som är duktiga stilister men som är liksom helt tomma när det gäller liksom verkligen förstå.
Ja, men... Så är stilistik där och vi har kunskap där.
Ja.
Och du vill befinna dig där.
Exakt.
Ja, men många befinner sig där eller där.
Men jag
där.
Upplever nog att jag är en person som är lite bättre på att förstå samband och kunna extrahera saker än när jag är på liksom att uttrycka det. Även om jag liksom är helt okej på att prata. Men jag liksom, om jag skulle skriva en debattartikel eller skriva liksom en essä om någonting så är inte det liksom min ballpark riktigt.
Nej. Där skulle jag säga att du och jag är ganska olika.
Mm.
För jag är väldigt dålig på att se samband. Jag har ganska dålig slutledningsförmåga.
Ja, det där får ju stå för dig.
Men jag är rätt bra på att uttrycka det.
Ja. Bra! Ja. Ja, men du och jag skulle kunna bli en jävla little cocktail. Ju.
Det är vi redan.
Ja, vi är för fan. Är en av de dödligaste cocktailarna i svensk showbiz.
Jajebugg. Det gör mig jävligt som manusförfattare. För jag inser ju äldre jag blir att fältet jag kan skriva om det är bara smalare och smalare. Jag kan liksom inte... Jag har ju fått erbjudanden om att skriva på serier som handlar om kriminalitet och jag menar så här, gängkriminalitet och spioneri och... liksom småstadsproblematik, hälsoproblem för kvinnor i övre medelåldern. Jag hela tiden så här, ser framför mig hur jävla sopigt det blir, för jag har ingen som helst kunskap.
Men är det inte också det man gör som manusförfattare, att man researchar själv, eller så har man folk som gör research?
Alltså om man kollar på till exempel gänget runt Succession, så det de hade var ju kunskapen i att skriva.
Ja.
Och sen så hade de ju typ så för detta presidenter i sin expertkommitté liksom. Absolut.
Var det Jimmy Carter?
Nej, jag kanske inte
för detta odlaren.
Nej, det kanske var för detta presidenten i Frankrike.
Aha, okej. Okay.
Eller kanske den för detta presidenten i Finland.
Spännande.
Det finns fler länder med presidenter.
Är det så?
Än USA.
Ja, okej. Okay. Det var mitt amerikocentriska perspektiv.
Det var det verkligen.
Som skälpte hela.
Men vem skulle du kunna vara? Alltså Barack Obama.
Ja, känns kanske inte som han har tid att sitta och jobba med Succession, men eller också jag tycker han är kul. Men var det så att de nämnde det, att de hade före presidenten?
Nej, de hade väldigt, väldigt högt uppsatta experter.
Ja.
Så satt de i Brixton och skrev alltihopa.
Ja, fantastiskt. Men jag tror att vi var inne på
det. Ja, det har vi pratat om förr, just det.
Ja. Men jag tänker att Cilla Jackert, hon visste väl inte allt om svensk polisiär verksamhet när hon började skriva Tunna blå?
Vet du vad, jag tror att det började med att hon skulle göra ett dokumentärprojekt om poliser.
Mm.
Så att hon är ju verkligen en författare som kan skriva. Men också väldigt, väldigt bra på att göra research, tror jag.
Mm. Mm.
Så hon skulle göra ett dokumentärprojekt och sen så insåg hon att det här skulle nog göra sig bättre som dramatik och började skriva på en serie. Och det nu spelade sig inte i Malmö utan i Stockholm.
Mm.
Och sen så kom pengarna från Filmregion Syd och Anagram gick på. Klev på och då blev det Malmö.
Varför ska det vara i Malmö då? Det är inte pengarna, det är principen.
Men vi pratar om möten. Med den här polisidén när den flyttade till Malmö, det gav ju en touch av autenticitet.
Mm.
Som de hade missat här i Stockholm, tror jag.
Ja, men det tror jag också. Det var någonting kongenialt med att den var just i Malmö.
Ja, men du lyckades ju pricka och det intressanta är att Silla är från Stockholm. Mm. Vad heter hon? Sanna som regisserade är också stockholmare som konceptuerande regissör. Men du lyckades ändå fånga Malmö på något sätt, tycker jag.
Mm. Ja, det tycker jag också. Jag har ändå bott i Malmö i 12 år.
Om man skulle jämföra Malmö-skildringen i Tunna blåa linjen med Malmö-skildringen i Bron.
Mm.
1-0 till Tunna blåa linjen.
Verkligen.
Eller hur?
5-0.
Ja, 5-0.
Nej, men alltså Malmö har ju ingen riktig plats i bron. Alltså det är ju...
Det är Västra Hamnen, va?
Men det, ja, men det, ja, polishuset ligger väl någonstans nere vid Möllan, tror jag. Men alltså typ. Men det är väl som att... Ja, men det skildras ju inte riktigt. Det skulle kunna vara var som helst.
Nej, och det var väl själva en av grund, de estetiska, eller vad ska man säga, de formmässiga grundtankarna, att de hade någon slags dekret att de får inte visa några byggnader som är ritade för 1990. Det var liksom, det hade Hans Rosenfeldt tänkt ut redan från början.
Det var upplevas modernt.
För det skulle kännas som att det skulle kunna utspela sig var som helst i världen. Ja. Samtidigt som det här med gränsen mellan två länder var jävligt
viktigt. Just det. Men det är klart att det får man ha respekt för, den liksom estetiska idén också.
Mm.
Att det gav ju någonting helt annat.
Men det var ingen Malmö-skildring.
Nej, det var det inte.
Och det lyckades med 100 bra linjen. Men hon har ju den förmågan som jag också saknar då, att ta in och förstå research liksom. Men sen så också vettet att välja sida. Hon valde ju verkligen polisens sida. Alltså det var ju inte Martin Sonneby som skrev
Var det inte?
Nej.
Det var inte Martin Sonneby som skrev Tunna blå, alltså.
Nej, det var det inte. Hon vågade påstå någonting. Polisen snäll, in i sin är snäll. Jag tror en av hennes ursprungsidéer var att följa det här. Det finns ett Twitterkonto som heter YB Södermalm.
Ja, just
det. Du har ju träffat han, twittraren.
Ja.
Mötte honom i. Hon följde honom på Twitter och tänkte att hon skulle göra någonting utifrån hans Twitter. Det började så.
Men sociala medier har en ganska liksom bärande roll i Tunna blå, ju. Att de, ja,
det moderna, att Jesse, plötsligt då kommer upp en tweet.
Nej, men Jesse, ja, precis. Nej, men Jesse har ju Twitterkonto och han är ju då den som närmar, han är ju någon slags YB, ju.
Just det.
Och sen finns det flera andra som också har liksom skrivit på Facebook och sådär. Och det, ja, men det är bra, tycker jag. Det är apropå lokalfärg och även så här tidsfärg. Det är väldigt bra. Du, vi har hållit på nästan 40 minuter.
Det
finns ju mycket mer man skulle vilja prata om.
Men då får till vi exempel, kanske be Mikael Dahlén om ursäkt bara, för vi kom inte i mål riktigt. Jag liksom tog heder och ära av en av Sveriges populäraste akademiker.
Men då kan man göra så
och snyggaste män.
Ja, herregud. Vi kan göra så för balansens skull kan man ju säga så här då också. Om du vill lyssna på ett avsnitt om lycka med Mikael Dahlén, så söker du då bara på Allt för att veta lycka Mikael Dahlén. Så får du en helt annan bild. Eller en mycket fin kompletterande bild av Mikael Dahlén.
Det ska jag hemma göra. Ja. Faktiskt.
Och så gör vi då lite reklam för IMR, deras löparshorts också.
du hade ju en pluggrunda i början. Jag hann inte riktigt med det, för jag måste ändå berätta att den veckan som börjar med höstlovsveckan, det ser jag från den 30 oktober framåt, så gör jag en liten turné i Kalmar, 29 oktober i Kalmar, 30 i Torsås och Karlskrona och den 31 i Sölvesborg på biblioteken där uppträdde jag. Och sen så åker jag upp och kör den 1 november till 3 november, då är det Ockelbo, Ljusdal, Hudiksvall och Gävle.
Wow, okay.
Jag skulle verkligen tycka att det var kul om alla de som lyssnar på det här och som tillhör de här regionerna kommer. För att det är alltid kul när det kommer folk man känner. Man känner sig lite ödslig sådär när man kommer ut i provinserna.
Jag förstår det. Så är man boende i Kalmar eller Blekinge eller Gävleborg, så då beger man sig till närmsta bibliotek.
Man googlar lite.
Ja.
Googlar
inte närmsta bibliotek. Man ska inte liksom åka till ett bibliotek, random bibliotek och bara sitta och vänta på att du ska komma.
Följ mig på Instagram, Anders Thorsson Sparring. Thorsson utan H, Anders Thorsson Sparring. Så lägger jag upp ett litet turnéschema. För det skulle vara kul. Det är ofta de här turnéerna väldigt roliga.
Och följ också dig på Twitter, där bara heter Anders Sparring.
Ja, och där är också,
fan vad du rasar mot olika knäppjökar.
Ja, det gör jag.
Det skapar kaos på
Blockar
Twitter.
Folk.
Ja. Mig kan man också följa på Twitter, eller X som det lite populärt kallas just nu. Då heter jag Fritte Fritzson med SZ och S. Och även då, bara för att göra det lite tydligt, så heter jag Fritte Fritzson på Instagram också. Följ oss där. Vi behöver fler följare. Vi behöver fler vettiga röster.
Ja, verkligen.
I samtids-Sverige.
Verkligen. Och tyck inte så mycket. Tyck inte.
Tyck lagom.
Hej då. Ja.
Hej då.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.